Klara Simon. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Idag ska ni få träffa organist Torgerd Riben. Hon är organist i Söderledskyrkan och hon ska berätta lite grann om hur en orgel fungerar och vad hon gör som organist. Och det är Tina Strömberg och jag, Anders Holmberg, som intervjuar henne.
Men nu står vi alltså uppe i Söderledskyrkans läktare, uppe på läktaren och bakom vid orgeln, och här står vi tillsammans med Torgerd Riben som är organist. Eller kantor? Hur titulerar du dig?
Jag är organist här, ja. En organist är högskoleutbildad och en kantor är... Nu håller de på att göra om det där. Folkhögskoleutbildad oftast. Sköndal utbildar också kantorer. Och, ja, det finns kantor och organist och förstorganist också. Uh-huh. Men det är alldeles nytt. Och då ska man ha ytterligare lite mer. Då ska man ha en masterexamen också.
Mm. Är du sugen på det? Bli första organist?
Jag är för gammal. Jag skulle nog bli validerad som första organist eftersom jag har varit i tjänst så länge.
Just det. Mm.
Men vad innebär då din tjänst? Du spelar inte bara orgel, antar jag, för du har väl körer och sånt där också?
Ja, jag har två körer. Två vuxenkörer. Man kan ju ha barnkörer och ungdomskörer och sånt också. Men jag har två vuxenkörer. En kyrkokör och en kör för alla. Där det är tänkt att den som vill sjunga men kanske inte tror att den kan så mycket kan vara med. Ja, så spelar man ju förstås, så har man musikgudstjänster och spelar på gudstjänster och planeringar och möten och sådant.
Och så har du orgelelever,
eller hur? Jag har några stycken orgelelever, ja.
Kan man få här, om man är sugen, vi kan se här efter programmet om det väljer in önskemål om att få spela orgel. Men vi står alltså vid orgel nu. Är det piporna vi
ser
här?
Det är piporna du ser där, ja.
Vad är det för en typ av... För det finns ju olika typer av orgel. Det finns ju barock och det finns romantisk och det finns... Ja, jag kan inte allt.
Nej, men... det är en, som man säger, neobarock. Den är byggd 1960 när man ville gå tillbaka till barocken. Så man trodde väl då att den var barock, så att säga. Men den är ganska extrem. Den är ganska smal i sin grund och ganska vass och stark i övertonerna. Så att den har inte så mycket botten som man skulle önska för den klangkrona den har.
Mm.
Den har tre manualer. En orgel kan jag en eller två eller tre eller ännu fler manualer som man spelar på med händerna. Och en pedal som är som en klaviatur för fötterna, som man spelar på med fötterna. Den här orgeln har 21 stämmor, vilket är ganska lite för tre manualer. Så den har inte så många stämmor på varje manual. Antalet pipor är 1422 i denna orgel.
Oj. Det var... Men vad innebär det? För det är inte 1400 olika toner att kunna ta, väl?
Det finns olika register som härmar, olika stämmor som härmar olika instrument, kan man säga. Det finns två huvudgrupper, en flöjtliknande och en med en metalltunga som kallas för tungstämmor, som påminner om klarinett eller så. Sen ligger de i olika tonhöjder, så att man har i 8-fotsläge, då är det den tonhöjden som är på ett piano. Sen finns det 4-fotsläge som då klingar en oktav högre upp. Sen kan det vara en högre, 2 fot och 1 fot. Och lite blandstämmor, kvinter, lite mitt emellan oktaverna, som gör att man fyller ut klangen. Och så är det olika klangkaraktärer, jag kan visa lite.
Ja, gärna.
Väldigt gärna.
Oj, det börjar... Det låter som en fläkt.
Nu sätter jag på fläkten, ja. För det ska ju vara luft i piporna. Så att både överföringen från tangenterna och från registerandragen är på den här orgen mekaniskt.
Vad innebär det? Vad är mekaniskt?
Det innebär att det förs över med träribbor och metallvinklar. Så att man för över rörelsen från tangenten till en ventil som öppnar under pipan.
Hur skulle det vara om det inte var mekaniskt? Vad innebär det?
Det kan vara elektriskt eller...
Men det här är mekaniskt, det är snarare, vad ska man säga, originalet. Det är inte något
kan man säga.
Eller,
ja. Det finns ju pneumatiska orglar också.
Precis, det finns pneumatiskt också. Då är det en luftledning som för över rörelsen. Och då blir det en liten försening, för det tar ju lite tid för luften att komprimeras och föra rörelsen vidare. Så då kommer tonen kanske en liten stund efter att man trycker ner tangenten.
Just det.
Vilket kan vara lite jobbigt.
Ja, det är, ja precis. Särskilt om du ska sjunga samtidigt.
Ja, precis. Precis. En ensam flöjt låter så här ungefär. Så lägger jag på en flöjt till, en oktav upp. Sen finns det, de piper som är i fasaden är oftast vad man kallar för principaler. Det är liksom ryggraden. Och om jag spelar på lite mer än sånt så låter det så här.
Men är det olika tangenter du slår an, eller är det någon knapp du gör för att få de här olika ljuden du gjorde nu?
Jag drar i de här.
Ja, vi kan ju prata om hur det ser ut för den som aldrig varit och känt på nojel. Vi har tangenter som ett piano.
Mm. I tre våningar.
Tre våningar. Och sen sitter det som spakar, kan man säga,
ja,
vid sidan om.
I panjagen drar man ut för att öppna hålen upp till piporna.
Det sitter 2, 4, 6, ja, ett antal i, vad är det?
Ja, det finns 21 sådana, det finns på andra sidan också.
Okej, okay. Så det är de du väljer
om, för att få
med flöjt?
Ja.
Jag känner att det är en som är mer utdragen än andra, är det den du har valt nu då?
Ja, precis. Ja.
Och sen vid fötterna så har du då, hur ska man kalla, hur är de upplagda?
Det är likadant. Så man spelar på med fötterna. Så den är ju lite bredare än en för händerna, för fötterna är ju lite bredare än fingrarna.
Som ett pianotangent.
Precis,
bord, fast
som är utvidgat. Ja.
Då måste jag fråga, måste man välja rätt skor? För sånt
ja,
där?
Man ska helst spela med skor med en tunn, känslig lädersula. Läder eller mocka, mocka är också läder. Som man kan känna igenom. Tillräckligt tunn för att vara smidig och men också kunna glida med. Så det ska inte vara plast. Mm. Och en liten låg klack. Så att man inte behöver komma ner så långt med hälen när man ska spela med hälen.
Mm. Det finns ju dansskor. Finns det orgelskor?
Det finns orgelskor. De här, jag spelar med dansskor.
Okej. Okay. Ja, just det. Det är lite samma grej kanske.
Det är det. Så det är ganska ofta man köper dansskor. Men det finns orgelskor också.
Mm.
Hur är det? En sån här orgel, den kan ju faktiskt bli ostämd med tiden.
Ja.
Och det låter inte så vackert. Det har jag hört.
Nej.
Men hur gör ni då?
Labialverket som fungerar ungefär som blockflöjter, de ska normalt hålla stämningen om luftkistor och sånt är tätt så att de får den luften de ska ha. Så att om de piporna blir ostämda så ska man först kolla, läcker luften någonstans så att de får den luft de ska ha. Annars så går det att stämma dem med, om det är stora pipor, en stämslits upp till så man ändrar längden på den. Men det ska man inte göra som organist, utan det ska nog elbyggare göra. Däremot de här tungstämmorna, metalltungan kan man knacka på själv. Och det måste man göra när temperaturen har ändrat sig. För ju högre temperatur det är i kyrkan, desto högre blir tonhöjden på labialverket.
På samma sätt som en flöjt.
Precis,
egentligen, som,
precis
sig då.
Som på en flöjt. Mm. Men tungstämmorna rättar inte efter sig efter det. Så det måste man göra själv. Då får man knacka upp dem.
Aha. Hur knackar du då? Går du med en hammare här?
Ja, det finns ett stämjärn.
Ja, du har här.
Som man knackar på. Det finns en stämkrycka, liksom en böjd metalltråd. Som man kan då knacka upp eller ner på så att man förlänger eller förkortar tungan.
Mm. Det där är väl lite tålamodskrävande arbete, kan jag tänka.
På den här orgeln finns det 3 rörstämmor, så det är ganska överkomligt. Har man en stor orgel med kanske 3 rörstämmer i varje manual och pedal så blir det ganska mycket. Då bör man ha det har jag också, öronproppar på mig när jag stämmer. För att
ja, det låter rätt mycket.
Det blir ganska intensivt, ja, så man får vara rädd om öronen. Och det får man ju vara när man övar också, att man inte övar med för mycket klang. För då, utan det får man göra när det närmar sig konsert.
Men de här rören, eller piporna kallar du det, va?
Ja, pipor. Ja.
Vad är de i för material?
Det är metall eller trä. De du ser är metall.
Når vi dem till och med här? Eller?
Man ska inte ta på dem.
Så nej, okej, okay, då gör vi inte det.
Är det koppar?
Men de sitter ganska nära i anslutning till det här klevanturet nu.
Ja, det beror på hur stor orgen är. Vi har någon meter upp så har vi pipor som står. Ja, det finns till och med bakom ryggen här finns det pipor. Så att de leds över med de här träabstrakterna som man säger.
Men det måste ju vara rätt så dynamisk metall, för det kan jag tänka mig att det är koppar eller något sånt.
Ja, det kan finnas koppar, men det är huvudsakligen tenn och bly. Och sen finns det lite andra små mängder av andra metaller. Men fasadpiporna har mera tenn i sig än de som är lite längre in. Det är ju mer tenn, desto hårdare blir klangen.
Mm.
Eller hårdare eller klarare, vilket man nu... Vad det nu blir.
Är det som är skillnaden på det du visade oss med flöjttoner eller
ja,
det andra?
Ja, faktiskt. Jag vet inte om det är bara det, men jag tror att det är en del av det.
Mm.
Att det är mera tenn i principalpiporna. Och sen ska ju fasadpiporna glänsa lite mer också.
Mm.
Tennet glänser ju mer än vad blyet gör. Orgelbyggare har fått dispens att jobba med bly, för det får man ju inte göra i EU nu längre egentligen. Och en del äldre orglar som är några hundra år gamla, de kan ha ganska mycket bly i sig. Då säckar piporna ihop liksom. Och då kan man, när man restaurerar måste man fixa till det på något sätt.
Men då tror jag redan jag förstår en sak som jag tyckte var... som jag inte kunde begripa själva hur det pumpar in luft. Att det fortsätter vara en lufttillströmning. Men, rätta mig om jag har fel, det är snarare så att de är fyllda med luft från början och hela tiden. Och sen så släpps det ut på något sätt i små strålar. Eller så.
När jag sätter på fläkten eller om man har en tramper som man kan göra trampa manuellt. Det finns ju sådana ojlar. Så fyller man, som du säger, luftkistan som man säger. Så det är luft här inne. När jag drar ett register så finns det en slave, kallar man det för, en träribba med hål. Som när man drar den så stämmer hålen med piporna. Och då kan den släppa upp luft. Och så finns det dessutom under varje hål i luftkistan en ventil. Och det är den jag öppnar med tangenten.
Ja, så att det sitter
så att när jag drar ett register, då öppnar jag alla hål på den stämman. Kan öppna alla hål på den stämman, vilket jag gör med ventilen från tangenten. Det tydligt.
Ja, fast det är ju komplicerat alltså. Det är ju fantastiskt instrument.
Det är lättare om man kan rita det.
Och det är...
Ja,
just det.
Du lyssnar på
Klarsyn med syskonbandet.
Tänk den som kom på att göra. Ja. Jag blev lite nyfiken
första,
på hur
det första orgel som man byggde, det var faktiskt på 250 före Kristus i Alexandria, någon tekniskt mekanisk uppfinnings... Då hade man lufttrycket med vattentryck som gjorde att luften stod under tryck. Och under romarriket så var orgeln en väldigt uppskattad orgel i kejserliga sammanhang framförallt. Så det var liksom pompa och så.
Vet du hur den kom sig in i kyrkan? Varför det har blivit en standard så att säga?
Det var ju senare. Den började väl komma in i kyrkorna på, kanske förresten redan på medeltiden, 12-13 100-talet, men då var det, hade orgeln ofta en klang bara, en blockorgel, så att man liksom hade en så. Men sen från början, man hade ju en aversion just därför att den var ett kejserligt instrument, så att det tog tid innan den kom in. Under tidig barock så använde man inte orgeln som församlingskomp, utan det var mera alternativ, att man växlade mellan orgel och sånger, att man spelade före och efter gudstjänsten och så, inte under gudstjänsten på samma sätt. Som det blev sen med Luther och framöver. Då har det sen kommit mer och mer orglar in i kyrkorna. Ett bra instrument att leda församlingssång med.
Mm.
Hur länge har du varit kantor eller organist?
Jag har faktiskt varit organist i 41 år.
Mm. Okay. Hur kom sig ditt intresse? Intresse för orgel?
Ja, jag har varit intresserad av att spela instrument och sjunga hela livet egentligen. Mamma sjöng ju salmer med oss när vi var barn. Det var så vi mötte musiken från början. Sen började jag spela blockflöjt i tredje klass. Var jättebesviken för att jag inte fick börja andra klass. Så jag var jättesugen. Och också på februarilovet, sportlovet, så var vi hos en kusin som hade piano. Och hon visade mig var tonerna låg. Var de låg på klaviaturen. Så jag spelade egentligen hela det lovet. Och tragglade mig igenom en massa saker. I en pianoskola. Och sen fick jag i fjärde klass en väldigt aktiv lärare som också var kantorutbildad. Så han jobbade mycket med, vi spelade blockflöjtskvartett och sen var det en annan som var musiker uppe i kyrkan som hade mycket samarbete med skolan. Så att det gjordes mycket, vi fick ganska tidigt i blockflöjtskvartetten då vara med och spela på julbön och sådana där saker. Och då kommer man ju i kontakt med det. Och sen fick jag den mannen som musiklärare och körledare på högstadiet. Och han var också organist då. Så den vägen var det.
Mm.
Så jag sjöng kör för honom och tyckte att det verkade väldigt roligt. Mm. Så redan i åttan så pryade jag som skolkantor just. Så både organist och både orgelspel och med i skolan. Då. Mm. Och hade bestämt mig mer eller mindre för att jag skulle bli organist.
Nej, har du alltid varit kantor i den här kyrkan?
Nej, jag har varit här i 25 år. Ja. Min första tjänst hade jag i Surahammar utanför Västerås. Sen var jag i Nässjö på 80-talet och i Västervik 5 år innan jag kom hit. Mm. Så jag har varit i olika stift, uppvuxen och utbildad i Göteborgs stift.
Ditt namn annars låter inte så göteborgskt, vill jag på att säga.
Nej, min man är stockholmare sedan åtskilliga generationer på både mors och fars sida. Men hans förfader kom då till Sverige på 1600-talet från norra Tyskland. Och blev livmedikus hos svenska kungen då, vem det nu var på 1600-talet.
Jag tänkte, Torgärd är ju inte heller ett jättevanligt förnamn. Så.
Nej, det är ett fornnordiskt namn.
Ja.
Och om jag inte minns fel så sa mamma att hon hade en kusin som hette Torgärd. Mm. Men det är vanligare både på Island och i Norge än vad det är i Sverige.
Har du fler toner du vill visa oss? Oj, vi vill ju höra, Ojel, innan vi avslutar här vill vi höra dig i sin fulla briljans. Men du kanske ville visa något som...
Ja, jag kan visa den här, en rörstämmorna lite.
Ja.
En rörskalmeja som är i det som är bakom ryggen. Tungstämmor har jag kallat det för förut. Tung eller rörstämmor kan man kalla det för.
Bakom ryggen säger du, så att vi är omgivna av...
Vi är omgivna, ja. Inte bara alla oglar, men här finns det ett ryggpositiv.
Mm.
Så att för varje manual har sina piper på ett visst ställe.
Mm.
Så att första manualen, den lägsta manualen, har piperna bakom ryggen. Mm. Och den andra är huvudvärket, som man säger. Och den tredje är bröstvärket som sitter i orgens bröst alldeles ovanför huvudet.
Okay.
Det är vad som finns på den här orgen. Sen kan det finnas andra svällvärk och sådana där saker.
Mäktigt att sitta här och spela, tänker jag. Även om man kan behöva öronproppar, som du sa, i längden. Men annars att vara omgiven av det här mäktiga ljudet.
Har du någon sån här favoritstycke på orgel som du tycker väldigt bra om? Alltså som...
Jag tycker om väldigt mycket musik. Men det som folk normalt tänker på säger ju det här.
Ja, just det.
Så landar
den. Ja, det är mäktigt. Och nu förs Torgärd in och ut olika såna här, vad det nu heter,
register, spakar eller stämmor.
Det skramlade i skåpet här bredvid.
Ja, och det beror på att jag drog också en tremulant som ger ett vibrato.
Oh.
Den skramlar som sagt, så där får man trycka in när man är släppt ackordet, så snabbt trycka in tremulanten, för annars hör man det här dunkandet.
Ah, du får hålla på och göra det under tiden.
Ja, när jag släpper.
Mm. Vågar vi höra lägsta och högsta tonen?
Ja. En svag lägsta ton låter så. En lite starkare fagotten.
Var är vi?
Den skramlade mycket. Nu är jag på pedalen längst ner.
Ja, var är vi i, om man säger, för den som kan noter eller oktaver?
Vi är på stora C. Och det här är 16-fotsstämmor, det vill säga att det är en oktav längre ner i praktiken kontra C.
Okej, det låter kontra C.
Ja, menar du? Precis. Mm. Den högsta är en enfot. Bröstverket längst upp som är ett noterat 1/2-3 F. Det kan en del ojlar ha ännu högre upp till G eller A eller C till och med.
Oh.
Det låter så.
Jag hörde inget.
Det låter tinnitus.
Det är inte alla som hör den.
Nej.
Det var inte så behagligt. Nej. Men det kanske kan göra sig i ett sammanhang.
Det är väldigt sällan jag använder den faktiskt. Men man kan ju ha en sån klang.
Mm.
Ja, det är kanske 5000 hertz. Så det är inte jättehögt.
Ja, då förstår jag att det var högt, ja.
Mm. Ja, jag vet en väldig massa mer, får jag nog säga, än jag visste innan vi började prata med dig om ojen.
Skoj.
Ja, så tack så väldigt mycket för det.
Hoppas att ni får ihop något.
Det tror jag säkert.
Det får vi.
Kan du inte bjuda oss på någonting sista vi får njuta av?
Då kan man spela psalm 1 till exempel.
Ja, den är fin. Den tycker jag bra.
Tar vi en ganska kraftfull klang, men inte allt för mycket bassa övertoner.
Det är lugnt.
Tack så jättemycket, Torgad.
Tack.
Det var jag, Anders Holmberg, och Tina Strömberg som intervjuade organist Torgad Riben. Och det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Tekniker idag har varit Kalle Olofsson och jag heter Anders Holmberg. Vill du komma i kontakt med Syskonbandet kan du gå in på vår hemsida www.syskonbandet.se. Vi vill önska dig Guds rika välsignelse tills vi hörs igen nästa gång. Hej då!